Vi ska läsa predikotexten tillsammans ifrån Lukas evangelium kapitel 9. Lukas 9:22 på sidan 15:33 i de lånade biblarna. Och han sade, det är Jesus som talar: människosonen måste lida mycket och bli föraktad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt igen. Sen sa han till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv och går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och faderns och de heliga änglarnas härlighet. Jag säger er sanningen, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de har fått se Guds rike.
Jag har alltid fascinerats över ämnet efterföljelse och lärjungaskap. På något sätt har jag kommit in på det gång på gång. Det här var inte meningen jag skulle säga, men jag säger det här ändå. Och jag använder ofta texterna till att läxa upp folk. Här ska skåpet stå. Det här är vad Jesus kräver av dig. Men jag måste säga att jag känner mig väldigt liten. Det är jobbigt att vara liten. Men det är med blandade känslor som jag närmar mig efterföljelsen. Inte ämnet efterföljelse, utan efterföljelsen. Du vet, ett ämne, det är någonting man läser in sig på, man informerar sig om, och det kan vara riktigt, riktigt intressant. Men efterföljelse, det är framförallt ett liv. Man lever efterföljelse. Man lever ut efterföljelse. Det är inte helt ovanligt att vi människor menar oss vara Jesu efterföljare. Vi kallar oss för Jesu efterföljare. Det är inte alls ovanligt. Men det är ganska ovanligt att vi menar samma sak som Jesus menar med efterföljelse. Och jag skulle säga, det är inte helt oviktigt att vår definition av efterföljelse är densamma som Jesus menade. Jag tror man kan säga så här, att om man inte har funderat lite djupare över efterföljelse och kommit fram till att jag vill vara en efterföljare, så är det fullt möjligt. När jag var yngre så skulle jag säga att då är du ingen efterföljare. Men det vill jag absolut inte säga. Men det är fullt möjligt att du kanske inte är en efterföljare. Är det allvarligt att inte vara en efterföljare? Och det beror ju på. Det beror ju på vems lära man ska följa. Och vilken person du ska följa. Är det allvarligt att inte följa Liberalerna och Björklund? Nej, inte så jätteallvarligt. För han är bara Björklund. Det finns många som vill ha efterföljare. Och det finns många knep att få efterföljare. Man sockrar, man lockar eller man hotar. Och på något sätt så får du igång känslorna hos människor. Och då får de att fatta beslut som de kanske egentligen inte innerst inne vill. Som de kanske inte är mogna för. Många människor njuter av makt. Varför vill Jesus ha efterföljare? Det kan man ju fråga sig. Jag hoppas jag ska kunna svara på detta under predikan här. Men vet du vad jag har tänkt på? Jag har tänkt på att vi nog bedrar oss själva lite grann i att vi låter efterföljelse blir någonting otydligt. Och det finns, tror jag, anledningar till varför vi inte riktigt vill konkretisera vad efterföljelse är. För skulle vi konkretisera det, då skulle vårt liv bli totalt annorlunda. Det skulle få sådana konsekvenser så att det är vi inte riktigt beredda på. Så därför låter vi det vara lite suddigt. Eller också så nöjer vi oss att gå på halvfart. Idag tänkte jag att vi skulle närma oss detta. Vad det är att vara en efterföljare. Och hur man blir en efterföljare. Jag vet inte varför jag fastnade för den här texten. Det är en galen text, sa Johnny när jag delade det med honom. Men jag tror faktiskt att det beror på att jag ofta frustreras över att vi som kristna hamnar i ett väldigt fruktlöst liv. Jag vet när jag var med i några andra församlingar så var jag så frustrerad, för jag tyckte, och jag ska erkänna att jag tycker att jag sitter inne på mycket och att jag har mycket att säga. Jag erkänner det. Så högmodig är jag, alltså. Precis som Petrus. Men min enda roll, det var att sitta av gudstjänst efter gudstjänst. Och jag undrar, Gud måste vilja mer med mitt liv. Jag måste kunna ta ett större ansvar. Och det är det jag tror jag frustreras över. Efterföljelse, det är att kalibrera sig, om man skulle säga så, inför Gud, inför Jesus, inför sin mästare. Jag bryr mig inte om att läsa texten, eftersom vi redan har läst den. Jag kommer komma tillbaka till den. Det första jag skulle vilja säga om efterföljelse, det är att det är ett erbjudande. Det är en inriktning som Jesus gör oss medvetna om. Ett erbjudande från Jesus själv. Texten säger, sedan sa han. Han hade fullt med människor som följde honom. Och så står det, sedan sa han. Han tilltalar dem, gör han. Observera det, att det är Jesus som tilltalar dem. Jag säger inte att inte Jesus svarade på några frågor eller att han inte ställde frågor till Jesus. Men jag tror faktiskt att Jesus inte gick in i den där fällan att han ställde frågor till folk. Och så blev det ett oändligt snack om till exempel sjukdomar eller deras ekonomiska bekymmer eller lidanden, personliga lidanden och att någon har dött eller så vidare. Utan han var helt på det klara med att han hade någonting att tillföra dem. Så han sa till dem, sedan sa han. Han tilltalade, han riktade sig till dem. Och så pratade han om efterföljelse. Så man kan säga att efterföljelse är inte ditt erbjudande till Jesus. Utan det är Jesu erbjudande till oss. Är inte det häftigt? Alltså jag blir så härligt glad när jag kommer på att jag ska formulera saker. Det är hans erbjudande till oss. Ofta när vi tänker på lärjungarskap och efterföljelse så tänker vi, det här ska jag ge Jesus. Jag vet, när jag var så nykristen så hade jag mycket problem med magen. Och då förhandlade jag med Jesus och sa, du, om du gör mig frisk, då ska jag leva för dig och tjäna dig. Och tror du Jesus skulle ha sagt till mig om jag hade lyssnat noga? Den biten är redan avklarad. Du är till för mig. Jag har ett uppdrag för dig. Du ska följa mig. Okej? Okay? Så han sa till dem. Man ska säga att det är ett förtydligande om vem det är som håller i taktpinnen. Vem det är som är dirigenten. Det är därför han sa. Någon har gått före. Det finns redan en väg. Du behöver inte hitta på någon väg. Du behöver inte hitta på någon kallelse. Du behöver inte komma underfund med något uppdrag. Allt finns redan där. Det finns ett liv. Det finns en lärare. Det finns en mästare. Och det är honom vi ska följa. Så han sa. Han tilltalar dem. Han vände sig till dem. Visst har du lagt märke till människor i Bibeln som erbjuder Jesus sin efterföljelse. Det finns massa. Och de erbjuder sina tjänster. Och de till och med är beredda att offra sina liv för dem. Vi hänger med dig till Jerusalem och vi ger våra liv till dig. Ja, tills problemen kommer. Och dagligen och ofta så möter vi människor som deklarerar för oss hur utrustade de är av Gud, hur begåvade de är, vilken speciell tjänst Gud har gett dem i det och det landet, hos det och det folket och massa grejer, vet du. Och jag känner när jag är med dem, jag kan inte hitta något av det i mitt eget liv. Jag får nästan komplex när jag umgås med dem. Fundera lite grann hur sådana människor framställs i Guds ord. Och hur Jesus bemöter människor som säger, här har du mig, min kunnighet, min begåvning. Det hände ofta att de här människorna gick därifrån ledsna och bedrövade. För det verkar inte som Jesus tände på de grejerna. Ta till exempel Petrus som inte skulle överge sin mästare. Medan Jesus för döva öron förutsade hans totala fall. Och vi har gamla testamentet, stora gudsmän. Vi har Moses. Ja, men han skulle verkligen befria sitt folk. Och han slog ihjäl andra för att befria sitt folk. Men det var inte det Gud ville ha. Efterföljelse verkar handla mer om en insikt om vad Jesus kan göra i en efterföljares liv än vad efterföljaren har att erbjuda Jesus. Vad Jesus säger till oss, om jag skulle kunna formulera när han vände sig till dem och han sa, det är, jag kan ingjuta mitt liv i dig. Jag kan förvandla dig. Jag kan leda dig. Jag kan undervisa dig. Den här möjligheten är öppen för dig. Är du med? Efterföljelse är ett erbjudande från Jesus. Inte vårt förträffliga erbjudande till honom. Det andra jag vill säga om efterföljelse är att efterföljelse är mästarens mission för människan. Han sa och han sa till alla. 9:23. Sedan sa han till alla. Ingen är utelämnare. Det är mästarens mission till alla. Det är människans rätta element. Skaror följde Jesus av massa anledningar. Men inte en enda fråga ser vi här att Lukas valde att lyfta fram. Ställde Jesus till folket. Han frågade inte om deras livssituation. Vad vill du med ditt liv? Vad har du för gåvor? Och så vidare. Va? Och det verkar inte heller som att de hade en förhandlingsmöjlighet. Att låt oss sätta oss ner här nu, Jesus. Det här får du av mig och så får jag det här av dig. Det försiggick inte ett sådant samtal. Han vände sig till alla. Han har en mission till alla. Alla är kallade, skulle jag säga, till efterföljelse. Det är människans mission. Det är Jesu mission för människan. Han frågade hur det är att vara småförälder, till exempel. Och jag tänker så här, hur kan Jesus vara så statisk? Så okänslig? Jag menar, det är ju sunt, det är ju artigt att ställa frågor, att intressera sig för människor. Han verkar veta vad det är som gäller för människor. Han verkar veta vad vi människor behöver. Man skulle kunna vända på detta istället. Hur kan vi vara så omedvetna, så korkade, att vi inte tror att Jesus har avsikter för människor? Det vore en bättre fråga, va? Att han inte skulle ha avsikter för sin skapelse. Att han till exempel skulle överlämna undervisningen till eleverna. Att nu får ni koka ihop någonting som ni tycker verkar bra och som ni trivs med. Och så kör vi på det. Det är roligt. Alla ska delta och alla ska få vara med och styra. Han har en plan. Han har en avsikt. Han har redan en färdig mission för människor. Och jag brottas med detta när människor säger jag är kallad till det och jag har aldrig upplevt någon speciell kallelse. Bara det att jag vill förkunna Guds ord. Så upptäckte jag att förkunna Guds ord ska alla göra. Oj, jag är en i mängden bara. Helt plötsligt. Det är konstigt, va? Att det skapade inte skulle följa sin skapare. Det är självklart. Och att skaparen inte skulle leda. Det är självklart att skaparen ska leda. Han tar mänsklig gestalt och kommer ner till jorden hit och visar oss vad livet är. Och han säger, följ mig. Allihopa, följ mig. Det är en möjlighet för oss alla, va? Eller att skaparen inte skulle leda. Eller att han inte skulle kunna leda. Kan du tänka dig en sån mästare? Sån är han inte. Hur ska jag hinna detta? Ja, vi snabbar oss. Ibland så kommer jag på mig själv att jag har lärt mig någonting av Jesus. Ungefär som att han just då lärde mig det. Som om jag just då, nu kom jag på det. Och det var just då han pratade till mig. Helt omedveten om att han kanske har hållit på och bearbetat mig under lång, lång, lång tid med otroligt tålamod. Och helt plötsligt så fattar jag detta. Och anledningen till att jag inte fattade tidigare, det var för att jag var så hård, så upptagen med mina egna lösningar, mina egna möjligheter. Så här ska det vara, Jesus. Så här bygger man en församling och du behöver mig. Ja, det är härligt. Läs om när lärjungarna blev efterföljare. Läs om det i Bibeln. Läs om det i Nya Testamentet. Och du kommer upptäcka vem som fann vem. Det var Jesus som fann Matteus. Klart Matteus kan ha haft lite dåligt samvete för att han fifflade med pengar och så, va. Men det var Jesus som fann honom. Och vem var det som fann Paulus då? Som har påverkat oss så otroligt mycket och som vi läser så mycket och vi tar del av hans idéer. Och det var Jesus det också. Det var Jesus som fann dem. Han har en mission för sina efterföljare. Nu kommer vi in på det tredje. Jag har 8 punkter. Efterföljelse är frivilligt. Han säger det. Om någon vill. 9:23. Om någon vill. Han sa till alla. Om någon vill. Vi ska inte säga att Jesus inte försöker övertyga människor. Han brinner ju för detta. Han tränar ju människor för att de ska gå ut och övertyga och påverka andra. Absolut. Men om någon inte vill följa Jesus. Alltså inte intresserad av att verkligen bearbetas av honom. Så kommer inte Jesus att tvinga den människan. Han respekterar faktiskt den människans beslut. Men han vänder sig till alla. Och om han bland alla finner någon som vill, så är han där för den människan till 100%. Exakt var i består det frivilliga? Jesus säger om någon vill. Okej, då får jag gärna tänka igenom då, vad är det jag vill och vad betyder det att vilja följa Jesus. Om du skulle säga att du verkligen vill följa Jesus, hur kan du då vara säker på att du äger den villighet som Jesus efterfrågade? Vet du vad jag tror? Det som avgör är om du har räknat färdigt. Den vilja som Jesus talar om, den grundar sig i att vi har tänkt efter om det är fördelaktigt för oss att vara allierade med Jesus. Och när vi har kommit fram till att det är nog positivt att följa Jesus, då har vi den rätta viljan. Och den här viljan som Jesus talar om, vad Jesus utövar, det är en beslutsamhet hos oss om att ta smärtorna av efterföljelsen, för att fördelarna av efterföljelsen är mycket större. Att honom som vi följer och livet med honom är så mycket mera värdefullt än ett liv i självförverkligande. Det är det vi måste komma fram till. Och nu vill jag säga en grej här. För förnekelsen är ju inblandad i detta. Och det är när vi har kommit fram till vad vi vill. Och att vi vill följa Jesus. Det är då vi ska förneka oss själva. Om vi förnekar oss själva innan vi har kommit fram till hur värdefull Jesus är. Och hur värdefull han är för oss. Så är det inget annat än högmod. Det är ett slags egenfixad religiös självförträfflighet. Vi gråter inte när vi förnekar oss själva. Vi förnekar oss själva för vi är övertygade om att vi äger någonting som är mycket större. Och vi vinner någonting som är mycket större. Jag hoppas jag kan förmedla skillnaden här, va? Och även de som inte är efterföljare, som inte ens tror på Jesus. Även de behöver beräkna kostnaden. De behöver tänka igenom, vad tjänar jag på att inte ha plats för Gud i mitt liv? Och de gör det. De kalkylerar. Jag vet, innan jag var kristen så tänkte jag, ja, jag ska bli kristen. Men först, hör och häpna, så ska jag leva livet, sa jag. Jag sa precis de orden 2 dagar innan jag blev kristen. Men först ska jag leva livet. Det var ju det jag har hållit på med hela livet och inte lyckats. Jag var ju så olycklig, så vilsen. Och jag kom så rätt när jag blev frälst. Så vi är alltså i efterföljelsen, så har vi fått ett erbjudande. Vi har fått av mästaren en mission. Och vi är manade att efterfölja av egen vilja. För att vi har kommit fram till att vi tycker att det är riktigt lönsamt att tillhöra Jesus. Det är det enda rätta, det är det enda förnuftiga jag kan göra. Jag väljer att följa Jesus. Och nu för det fjärde. Efterföljelse är någonting som jag lever varje dag. Det står i texten. Så jag kan få läsa här. Sedan sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors på sig och följa mig. Ja. Har du tänkt på det? Att det finns ett kors just för dig. Som du inbjuds att frivilligt axla. Har du funderat på det? Att det finns ett kors just idag för dig som du frivilligt kan bära. Som är ämnat för dig. Någonting som smärtar, som du är kallad att bära. Ett personligt kors. Inte Jesu kors, utan ditt eget kors. Det är någonting som ska vara medvetet hos oss. Någonting som innebär att jag säger nej till sådant av egenintresse som hindrar i mitt liv, som hindrar mig från att vara en efterföljare. Det handlar om dagliga bokslut, dagliga reflektioner och om en daglig dialog inför Jesus om vad just min efterföljelse kan innebära. Fundera över vad du inte kan tänka dig att ställa dig under. Vad du undviker, vad du förtränger, vad du rationaliserar bort. Finns det sådant i ditt liv som du inte vill släppa och som därför hindrar din efterföljelse? Saker, och det är det handlar om, saker som du värdesätter högre än Jesus. Alltså Jesus är absolut ingen glädje i det där. Och jag är verkligen en lustfylld människa. Jag är en otrolig materialist, va? Men om du inte har Jesus som det viktiga, som drivkraften, som motorn i ditt liv, det du framför allt vill leva för, och du inte är beredd att missa allt det andra, då är du fel ute. Det femte, efterföljelse, och det här läser jag in av texten, det här står mellan raderna, jag har ingen direkt text på det. Efterföljelse är en livslång överlåtelse. När Jesus uppmanar sina efterföljare att varje dag ta upp sitt kors och följa honom, så nämner han ingen tidsbegränsning. Jesus säger inte att det här ska du hålla på med i 2 veckor. Ungefär som en kurs. 2 år. Eller att man ska omfatta en viss nivå av efterföljelse. När du har blivit så här gammal. Ja, då kan du sätta dig ner. Som jag gjorde i ungefär 20 år. Kan du sätta dig där i den bänken. Och vänta in slutet. Förstår du? Men det är inte så. Efterföljelse är hela livet. Det är ett livskontrakt. Det är ett kontrakt som ger liv. Och som förnyas dagligen. Har du tänkt på det? Att nu kommer du till Jesus ikväll. Och så, Jesus, jag tänkte vi ska ta ett snack om efterföljelsens kontrakt idag. Är det något speciellt du vill prata med mig om? Jag anar att det är detta, för det har varit lite, det har gnagt lite i mig. Det här vill jag prata med dig om, Jesus. Och så kanske du gråter, du kanske är förkrossad. Över din bristvärdighet. Det är jättebra. Det är precis så det ska vara. När man har ett jobb, det är ett vanligt jobb, så är det förenat med vissa villkor och förutsättningar. Och på samma sätt är det med efterföljelsen. Det är ju lite kul det, va? Jag menar, så lojala som vi är till jobbet, så lojala som vi är till massa olika saker. Och så kommer vi till Jesus, skaparen som har tagit kött och blod och kommit ner hit. Och så tror vi att vi kan ta livet med honom med en klackspark. Alltså det är så vansinnigt sjukt. Det är så totalt fel. Vi har inte den rättigheten. Ändå så säger Jesus, om någon vill. Okay. Han vill inte tvinga någon. Han nedlåter sig inte att bli behandlad på det sättet. Men du ska inte tro att du kan göra vad som helst inför Jesus. Det är helt fel. Det här med en livslång efterföljelse. Det är otroligt vackert. För det innebär att ju längre vi har vandrat med Jesus, desto rikare blir vi i tron. Och desto mer medvetna blir vi om vår fattigdom. Och vår okunnighet. Nu ska jag dela en revolutionerande tanke med er. Som jag har kommit på själv. Det är sant att man blir trögare när man blir äldre. Du märker ju, lyssna på mig så förstår du ju det, va? Man får lite svårare för att lära in. Man tappar den ungdomliga radikaliteten. Man är inte lika klarsynt, inte lika snabb. I alla fall så, ja, en del av de saker stämmer ju. Men framförallt är det ju så som man som ung talar om de som är äldre. Eller man bär på något slags, jag har gjort det många gånger, den gamle gubben, vad ska vi ha honom till ungefär, va? Tills man blir gammal själv, hur kan ni vara utan mig? Okej. Okay. Men du vet, ju äldre jag har blivit, ju mer övertygad har jag blivit om att det är de unga människorna som är de gamla människorna. Och det är de gamla människorna som är de unga. Och med det menar jag det är att när man är ung så är man väldigt förenklad. Och man är lite statisk. Och man är lite studdig. Alltså ni är ingenting mot vad jag var. Jag är otrolig. Och ni anar ju lite grann när jag skojar och skämtar att vad som bor i mig, va? Ni har aldrig varit så roliga som jag är. Eller som jag var när jag var ung. Mycket hård, mycket studdig. My way alltså. Helt lite Donald Trump över det. När man är ung och framförallt ung i tron så har man en mycket stor tilltro till sig själv och sina egna idéer. Så det blir lite svårt att få plats för något annat. Men när man blir äldre då har man tappat tilltron till sig själv. Till exempel nu när jag ska predika idag. Jag är mer osäker nu än då. Alltså jag tyckte jag var helt otroligt bra. Mig ska ni bara lyssna. Jag är inte lika säker längre. Är ni med? Nu lämnar vi den punkten och så går vi till 6:an här. Efterföljelse handlar om förtroende för Jesus. Sedan sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Följa mig. Tänk dig att haka på en inbjudan frivilligt som innebär att man dagligen ska axla smärta. Det kan ju verka lite heroiskt, va? Eller hur? Men att axla smärtan är inget självändamål. Efterföljelse är en del av något mycket större. Det är skaparens avsikt med oss som skapade, som vi inte kan omfatta totalt. Det är därför jag tar upp detta med att vi ska ha förtroende för honom. Du vet inte vad han för dig in i. Han kommer inte tala om det för dig heller. Han kanske kommer att, ungefär som en bok. Nu läser vi den här sidan, nu vänder vi till nästa sida. Om jag vill se sista kapitlet. Nej, det får du inte göra. Det jag har sagt som du behöver veta. Ja, det har jag redan sagt. Jag har redan sagt det som du behöver veta just nu. Jag kommer säga mer efterhand. Men du måste lära dig att ha förtroende för mig. Du ska följa mig. Jag vet ingen och inget skapat som har facit. Vi måste lita till honom som leder. Och livet med honom är att låta sig ledas och att följa. Det är så det kristna livet ser ut. Om du tar dig själv som förälder så kanske du förstår lite grann hur vad Jesus har för relation med oss. Som förälder så vet du betydligt mer än dina barn. Du vet vad som är bra för dem just nu. Du vet vad som tjänar dem bäst i förlängningen. Och vi vet också om barnet alltså vad man önskar som förälder, det är ju att barnet ska ha förtroende för vår livserfarenhet, vår kunskap, vår vishet. Men det vi möts av hos barnet, det är en ovilja, det är lustar, begär och trots. Men det är ändå sant att vi är det bästa för dem. Tänk också så om relationen till Jesus. Öva dig i att ha förtroende för hans ledning. Lägg ner din vilja, din kunskap, dina förslag och lär dig att följa honom. Fastän du inte ser allting, va? Tilltro, det är ju en process. Precis som i alla relationer så får man mer och mer förtroende för man ju mer tid man har tillsammans. Och förtroendet för Jesus, det växer i takt med att vi förlorar förtroendet för oss själva. Är inte det fantastiskt? Som en del av att vi mister vårt liv. Vi vill ju inte förlora förtroendet för oss själva. Men det är det Jesus väntar på. Att vi ska lägga ner allting som vi tycker Jesus borde förstå. Han förstod ju det redan. Men det är inte bara en process, utan det är också ett definitivt avstamp. Då man bestämmer sig för att följa Jesus. Bestämmer sig för att låta sig ledas. Bestämmer sig för att låta sig undervisas. Då man har kommit till insikt om att man går vilse utan Jesu ledarskap. Att man är grundligt okunnig utan hans undervisning. Och att våra liv inte är våra egna utan tillhör honom som vi är kallade att följa. Föräldraskapet är förenat med ständig smärta. Och på samma sätt är det när man hjälper varandra andligt framåt. Om du ska fungera som en andlig far eller mor för någon, så måste du vara beredd att det smärtar barnet och din medbror. Du kanske inte fattar vad som är bäst för henne. Du Du måste älska henne, du måste ha tålamod, kärlek, uthållighet. Ni har många som vill ge er instruktioner, som vill fostra er, säger Paulus till korintierna, som var så omogna och bråkiga. Men ni har inte många fäder. Är du med? Tänk dig själv i framtiden och tänk dig kanske redan nu, jag ska vara en far. Jag ska vara som en far till mina syskon. Jag ska leda dem till Kristus. Tänk dig själv som att det ska finnas så mycket kvalitet i min efterföljelse till Jesus. Jag ska kunna säga, gör som jag. Gör inte som jag gjorde förr, men gör som jag gör nu. Det kommer gå bra för dig. Ni med? Jag vet inte om jag ska fortsätta. Jag tror att jag... Har jag gått om tid? Ja. Så Paulus, han vädjade till korintiernas förtroende för honom. Och på samma sätt så vädjar Kristus att vi ska ha förtroende för honom. Fint. Det är fint. Min sjunde punkt. Efterföljelse handlar om att rädda sitt liv. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Visst låter det underligt när Jesus säger att den människa som är fullt sysselsatt med att rädda sitt liv ska mista det. Det är helt vansinnigt. Om du håller på att drunkna och du gör allting för att inte drunkna, men du får så säga någon, så länge du håller på och gör allting för att du inte ska drunkna, så kommer du att drunkna. Och Jesus säger, om du är fullt sysselsatt med att du ska rädda ditt liv, då kommer du att förlora ditt liv. Han säger inte att om du gör det så skulle du kunna mista ditt liv. Utan han säger, hon ska mista sitt liv. Det kommer att bli så. Vanligtvis är det så att man vårdar sitt liv. Och man är försiktig. Vanligtvis är det ju så att om man vårdar sitt liv och är försiktig, så brukar livet ju gestalta sig ganska bra. Va? Det brukar gå rätt bra. Men det tycks inte stämma helt med vad Jesus säger här. Va? Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Det finns tydligen två sätt att leva på. Och det finns två sätt att dö på. Men det finns bara ett sätt att dö på som leder till ett liv där vi räddar vårt liv. Det är lite krångligt det här, va? Jag hoppas ni förstår. Och jag tänker så här. Tänk att Jesus står i vägen för oss hela tiden. I syftet att ge oss möjligheten till liv. Att Jesus stänger dörrar. Sätter käppar i hjulet. För att vi ska vinna ett annat liv. Det verkar vara angeläget för Jesus. Att vi inte ska missa vårt liv. Han tar ju upp det här. Det är lätt att se detta bara som ett hot. Men se det som att Jesus verkligen vill att vi ska äga livet. Att vi inte ska mista livet. Man kan fundera över, vad är det för liv Jesus menar att vi försöker vinna? Och vad är det för liv vi kommer att vinna om vi mister vårt liv för honom? Och vad är det för liv vi ska mista? Alltså, ingenting verkar viktigare för oss människor än att vara lyckade, att ha framgång, att må gott och att verka för människans att vara och bli lyckad. Vi lämnar det. Jag tänkte att jag ska komma in på en annan sak här. Eller fortsätter det. Livet är någonting som vi krampaktigt håller fast vid. Det är någonting som vi absolut inte vill mista. Vare sig själva livet, fysiska livet, eller livets kvalitet. Annars skulle vi inte bli otroligt olyckliga som vi blir emellanåt när någonting inte blir precis som vi ville. Och nu ska jag säga så här. Det är precis det som Jesus vill att vi ska vara beredda på att ge upp. Alltså ingenting av liv och livskvalitet ska vara så viktigt så att livet inte finns där om vi skulle förlora det. För Jesus menar att livet är i honom. En efterföljare är en död människa. Hon fiskar inte efter liv i det som vanligtvis står till buds för oss människor. Hon överväger noga vad som gagnar andligt liv. Det finns två ting som en potentiell efterföljare måste överväga. Det första är att hennes liv kan bli helt förfelat. Och det som gör att en människas liv blir förfelat är rädslan att mista livet. Jag tror jag har fått fram det här nu. Rädslan att mista livskvalitet. Att vara svag, sjuk. Att barnen inte är som jag vill att de ska vara. Att jag mister mitt jobb. Det finns så många saker att sörja över livet. Jesus säger, häng inte upp livet på det. För det är inte livet. Så vårt liv kan bli helt förfelat. Och det blir förfelat om inriktningen är att vinna livet utanför Jesus. Och det andra är för en potentiell efterföljare. Är att hon faktiskt går förlorad. Evigt förlorad. Vi måste fråga oss själva. Nu ska du verkligen lyssna här. Vi måste fråga oss själva om det finns plats för Jesus i våra liv. Är det någon som reagerar eller? Nej. Det ska vi inte alls fråga. Vad vi ska fråga är om Jesus är vårt liv. Inte förutsättningen för liv. Eller något som berikar vårt liv. Utan vårt liv. Fattar du det va? Och det, när du gör någonting utanför Jesus till ditt liv, det är inte livet. Du får ha flotta bilar och alla möjliga saker va? Och fint hus, det spelar ingen roll va? Men gör inte det till ditt liv. Visste du att ett krampaktigt bevakande av sitt liv och inbillade rättigheter om sitt liv, det är ett slag av förförelse. Och det gör dig oduglig för kristen tjänst. Och nu tänker jag, jag kan få läsa den bibeltexten här som jag har skrivit ner. Det här ska du vara beredd att offra. Inte symboliskt, men liksom själva andan av det. Va? Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre att du går in i livet stympad än att båda händerna är kvar och du hamnar i henna. I elden som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre att du går in i livet halt än att du har båda fötterna kvar och kastas i henna. Om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det. Det är bättre att du går in i Guds rike enögd än att du har båda ögonen kvar och kastas i henna. Där deras mask inte dör och elden inte släcks. Var och en ska säga, salt är bra. Och det, då syftar han ju på att du som en kristen ska ha en reell påverkan på människor runt omkring. Det ska finnas en Jesu livskvalitet i ditt liv. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska vi då få det salt? Det duger inte till någonting. Nu ska jag komma in till min sista punkt här. Den här var bra, den gillar jag. Man kan lära sig nya saker. Efterföljelse handlar om att ha en rätt orientering, en tydlig bekännelse. Den som skäms för mig och mina ord. Jag måste erkänna att det är så att jag är en bland alla andra även som nu och då skäms över min tillhörighet till Jesus. Över att behöva stå upp för hans lära i vissa situationer och i vissa sammanhang. Och vet du vad jag tror anledningen är? Det är att vi tänker, anledningen till detta är att vi tänker att honom vi tror på och det han lär ut inte riktigt håller, saknar relevans i detta sammanhanget. Det är rätt intressant, va? Men det är ju faktiskt så att Jesus alltid är relevant. Hans undervisning är alltid relevant. Sen får man ju vara smidig i olika sammanhang, men man ska inte använda smidigheten för att inte bekänna sig till Jesus. Jag tänker det, de första kristna, när han då deklarerar att han ska dö, och så har de gett upp sina arbeten, sin försörjning. De har satsat allt på ett kort. Jag kände ju detta som alldeles nykristen. Jag hade sparat ihop en 20-30 tusen, varit kristen i 6 månader. Och så började jag på en bibelskola. Alla pengar gick till den här bibelskolan. Efter 6 månader så jag fick sådana djupa tvivel på Gud. Och vid ett tillfälle gick jag in i en lada som fanns där i Säffle. Och jag alltså hade sån ångest, sån tvivel. Och jag ropade till Gud, visade för mig. Och det var helt tyst. Jag fick inte någon respons alls. Alltså jag kände jag jätteallt. Jag har sålt min bil. Andra året så betalade jag min frus studier också, va? Och ändå så bar jag på sådana djupa tvivel. Och så tänkte jag på de första lärjungarna. Allt de hade gett upp. Och så säger jag, nu ska jag gå upp och dö. Vilken grej. Det finns en del måsten i den kristna tron. Jag är snart klar. Ett måste, det är att människosonen måste lida och dö. Han måste uppstå. Och så finns det en tredje sak. Det är att hans efterföljare måste bli ett med Jesus i detta med att bära lidandet för att stå upp för Guds sak. Härligt, va? Det är 3 måsten. 2 står Jesus för och 1 får du axla. Lidandet, det tillhör det kristna livet. Det finns ju fantastiska texter om att dela Kristi lidande. Det ska vi inte ta nu. Och det är ett lidande att bekänna sig till Jesus, det är det. Varför tror du Jesus gör så stor affär av detta att inte skämmas för honom och hans ord? Har du funderat på det? Varför gör han så stor affär av det? Är han känslig eller? Vet du vad jag tror? Jag tror att det är själva essensen i efterföljelsen. Själva essensen i efterföljelsen är fascinationen av den man valt att följa och hans storhet. Det är själva essensen, va? Och vad denna person lär ut. Men när vi inte vill kännas vid honom och hans undervisning, så deklarerar vi att något annat är viktigare. Vi vänder ryggen åt vår skapare, skymmer möjligheten för andra att upptäcka honom och lyfter upp oss själva och vårt eget liv som viktigare. Vi deltar i och vi förstärker det avfall som människor lever i som inte känner honom. Det är det sammanhanget vi ska se värdet av och vikten av att bekänna sig till honom. Vi motarbetar själva syftet med att Jesus kom hit till jorden, för att vinna människor till Gud. Att han blir sänd till sitt eget folk och mänskligheten, till alla de som behöver en herde. Och så vill inte vi stå upp för den herde som de behöver. Nu ska jag sluta. Det tar 5 minuter max. Jag ska göra en liten sammanfattning här, va? Efterföljelse, det är en utsträckt hand från skaparen till alla som har kommit till korta med sig själva. Och som anar något av vad som erbjuds dem i Jesus. Och som just därför har beslutat sig för att dagligen låta sig ledas och undervisas i alla livets skiften av livets mästare, Jesus Kristus. När jag gick på bibelskolan så fick vi ofta besök av talare, duktiga människor. Och jag kände en väldig skillnad på dem och mina lärare. För de var verkligen ute i kriget, kändes det som. De var erfarna om andades liv. Och en gång så kom en äldre missionär dit. Och hans utläggning, det var helt enormt. Alltså, helt enormt. Och det var speciellt en av eleverna som efteråt kom fram till honom. Och så sa hon så här: "What Bible school have you attended?" För han hade sagt att han hade gått i en bibelskola eller någonting, va? Och hon önskade då att hon på något sätt kunde få kontakt med den bibelskolan. Så skulle ju hela livet bli annorlunda. Vet du vad han svarade? St. Mary's Bible School. Var finns den bibelskolan? By the feet of Jesus. Vid Jesu fötter. Är ni med? I Jesu fötter. Det är där vi ska vara. Nu ber vi. Herre Jesus, jag tackar dig Jesus att du var med mig idag. Och att ditt ord fick komma fram någorlunda klart, Jesus. Och jag önskar att vi alla skulle förstå vilken otrolig förmån det är att få känna dig, att få en inbjudan om att få följa dig, att få formas av dig, Herre Jesus. Vilken ära det är att få smaka lite grann av ditt lidande. Lite grann som en återbetalning för allt det var lidit för oss. Vi tackar dig att du undervisar oss, att du leder oss, att du gör oss förståndiga, kloka och ödmjuka. Vi tackar dig, Herre Jesus, att vi får leva i din välsignelse. Amen.